Om en yogamatta är på väg till dig, som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn och gör dig befordrad på jobbet men du tackar nej för du drivs inte längre av prestation, då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på. Som till våra paketboxar till exempel. Hälsningar Postnord.
Michel Tornéus från Folkspel här. För varje bingolott, Sverigelott och joinalott du köper går hela överskottet till föreningslivet. Med andra ord får ditt lottval sak att hända. För ett Sverige där vi håller oss friskare och starkare. Det är lätt att göra skillnad. Bara välj rätt lott. Folkspel för dig över 18 år.
Du lyssnar på en podd från Perfect Day.
Hallå.
Hallå.
Allting rullar på. Koranbränningarna fortsätter.
Nej men gud.
Ja, Blue Ivy är fortfarande på turné med Beyoncé.
Alltså, she's still working on that stage. Hon har blivit bättre tycker jag.
Visst har hon. Eller får jag fråga dig, har hon blivit bättre eller har hon fått ett bättre glam team?
Ja, eller har hon blivit bättre eller har vi bara vant oss?
Oh my god. Nej, men för att Blue Ivy, att hon är med mamma på jobbet. Mm. Men jag kände liksom att nu har hon blivit så jävla mycket bättre. Och självklart klart hon också blivit mer varm i kläderna, för nu har hon kört ett tag. Men jag tyckte nu senast hon var riktigt bra faktiskt. För ett tag började jag bli trött. Jag orkar inte se det här barnarbetet pågå. Men sen blev jag så här, Ami, det är ju för att hon är helt, har ett helt, alltså hon hade ju inte ens glam i början för, av förklarliga skäl. Hon är ett barn. Men nu känner jag att hon hade ganska mycket glam. Och är det därför
spännande.
Vi gillar henne?
Jag tror jag måste kolla in det lite grann. För att jag har inte sett att hon har haft glam. Alltså, har hon ett full beat face?
Alltså, jag skulle säga att hon har absolut, alltså, full beat face. Och i början var hon ju i början var hon ju bara ett barn som stod där och bara, ja, vad kul att du har tagit med ditt barn, men nu kan hon väl, nu vill vi se hellre de andra dansarna. Men nu så började hon liksom kännas bättre, men då tänkte jag, är det för att hon nu är lite mer, alltså basically, är det för att hon är mer lik Beyoncé? Alltså, såklart.
Sluta! För att man är lite ovan vid att se liksom med Jay-Z dansa sådär. Ja. Eller vad menar du?
Ja, alltså jag är väl bara precis som de här vidriga, vidriga avskummen som när Blue föddes och folk bara ha, hon är lik Jay-Z och inte Beyoncé. Och
det var alltså, så jävla bara mörkt moment in pop cultural history.
Exakt, och det är typ så här, det jag försöker väcka liv i igen. Man bara, hon är ett barn.
Ja, men hon passar bra i glam, eller?
Jättebra. Hallå, får jag bara säga en sak? När vi ändå är inne på det här med glam, ytlighet.
Ja, det där gamla ämnet.
Och stå på scen. Alltså, jag vill bara säga att jag kan bli nominerad till en kristall för årets kvinnliga programledare.
Nej, va?
Visste du det?
Vadå kan bli nominerad?
Jag vet,
är det vi som nominerar publiken?
Ja.
Okay.
Och det är ju som bekant jättejobbigt att be folk rösta på en.
Men be nu med sån här with chest.
Ja, sist jag var programledare hade jag ju ryggskott, så skit i det. Men, eller det var, jag gjorde ändå ett ganska bra jobb. Nej, men liksom, så här är det. Kristallen är ett tv-pris där nomineras olika saker. Att de inte nominerade Strip
är det sjukaste.
Vi har ju hållit en grudge sen dess.
Ja, alltså,
ingen har ju brytt sig om att vi har hållit en grudge, men vi, grudgen har hållits.
Ja, verkligen. Var fortfarande inte inbjuden. Perfekt.
Har du någonsin blivit bjuden till Kristallen?
Nej, aldrig blivit inbjuden.
Nej, inte jag heller.
Det är så konstigt.
Alltså jag bara känner, vad fan gör det er att släppa in
mig? Du bara, ska jag behöva komma här och leda skiten innan jag får sätta fot så här inne?
Ja, men typ. Men liksom så här, varför skulle de inte vilja ha oss där? Jag har faktiskt undrat det.
Men I guess there's things that we don't know. Politics.
Ja. Det är väl bad blood. Men det är väl någon i juryn som är avundsjuk. Nej men gud, vänta, just det, jag vill ju bli nominerad, jag måste börja slicka röv. Nej, jag ska.
Tack för att jag slickar kom
hand. Men så här är det. Jag visste inte att Kristallen att det var så, men det är en popularitetstävling tydligen. Att man först ska be folk rösta på en och då kan man bli nominerad. Och när man väl är nominerad, då kommer en jury in och bestämmer.
Så spännande. Så frågan är då, ska du börja hora ut det eller inte?
Liksom... Nej, men jag har ju redan lagt ut det här på min Instagram.
Okej, det här har jag missat. Okay.
Ja, igår var jag så här, jag gjorde ju det till mig lite roligt eftersom att jag då kände mig så skamsen över att jag tigger röster. Så då var jag så här, hej, men gud, jag kan bli nominerad till en kristall. Det vore ju jättekul om ni ville rösta på mig. Och så gjorde jag mitt skämt som var så här, kategorin är, så la jag upp en bild på mig själv där jag hade så här en sjukt snygg röv. Jag bara, programledare med störst röv. Så bara, hahaha, så här, rösta här. Och sen bara, när jag bara skojade, det är den präktigaste programledaren. För det var en sån bild när jag såg så sjukt präktig ut på L-galan. Och slutligen bara, nej, skämt åt sido, så här. Kategorin är...
Det var alltså en trestegsraket du gjorde.
Ja, ja, precis. Mm. Vad tycker du om det?
Nej, men I mean, another reason to show the ass. Du vet att jag inte är emot det.
Ja, det är din signatur. Alltså, jag tror inte att jag någonsin kommer vinna, men jag tänker ändå det vore kul att
nej,
bli nominerad.
Nej, sluta!
Och då kan du ju se mig. Jag är helt med på att så här, ni kommer se mig förlora mot Bianca Ingrosso eller Tilde de Paula. Och det gör jag gärna. Men jag skulle så gärna vilja få gå på kristallen.
Ja, gumman. Och visa upp rumpan.
Ja, ja. Om ni vill kan ni rösta på mig.
Ja, men hur gör man då då? Man går in på din Insta eller? Har du lagt länken i bio eller?
Nej, då har jag inte. Vad fan är det som händer? Tycker du jag är pinsam?
Nej, lägg länken i bio bara.
Fanna, nu när du vet det här, då kan du alltså... Gå in och rösta hur många gånger du vill dygnet runt fram till den 8 augusti. Vet inte om det är för att jag fyller år snart. Då blir jag alltid nostalgisk.
Mm.
Och börjar tänka på min ungdom jättemycket. På ett sätt som är liksom lite angränsande till patetiskt.
Jaha, är det så varje år?
Varje år.
Okay.
Eller, jag vet inte om det är därför för att jag fyller år snart eller om det är för att jag precis har spenderat en vecka på Gotland med min barndomsvän, får man väl säga, Isak.
Mm, ska man inte säga också ungdomskärlek?
Jo, det ska man säga. Vi var ihop när vi var tonåringar. Och därför så är det ju så att jag var ju nu bodde hos hans familj på Gotland med min dotter och hans barn och sådär.
Mm, mysigt.
Ja, det var jättemysigt och vi har ju umgåtts mycket också just med hans familj eftersom att han bodde ju såklart hemma när vi var ihop. Så då har jag också, alltså du vet det är klart att när man umgås med någon person och vi har ju haft väldigt många år när vi inte umgicks av olika anledningar som var mer... Och mindre socialt normala.
Mm, förstår.
Och mer eller mindre fucked up anledningar så har inte vi umgås på väldigt många år. Mm. Men nu gör vi ju det. Och då, du vet ju hur det är när man träffar en sån här gammal människa. För att man, då kommer man ju typ tillbaks exakt till sin
gammal människa.
Oj.
Ja, okej.
Gammal vän. Nej, men man kommer tillbaks till samma gamla mönster.
Ja, precis. Man kan hamna i exakt samma roller.
Exakt samma gamla roller. Exakt samma gamla prat, samma humor. Allting. Alltså, man liksom blir ju nästan en tonåring igen. Så det kanske är därför också. Eller är det att jag kollade på alltså den här gamla serien på SVT. Portkod.
Och allt blir återfört.
Det var väldigt fint.
Alltså jag kan inte fatta att vi slutar nian. Ja, redan. Vet, det jag kan inte fatta att jag ska till landet hela sommaren. Så jävla tråkigt.
Oh, jag kommer sakna er.
Ja.
Alltså måste du dra till Norge?
Ja, tyvärr. Alltså min pappa, han är så jävla peppad. Han har köpt matchande galonbyxor till alla.
Det är jätteroligt.
Ja, jättekul, jätteroligt.
Ursäkta, ska man åka på turné hela sommaren genom hela Europa? Så har man faktiskt ingen tala.
Eller hur? Ja, men det kan ju bli skittråkigt och skulle börja regna.
Verkligen.
Säkert jättetråkigt.
Kommer du ihåg det?
Herregud. Ja, men alltså, du har pratat om portkod i raseriet någon gång tror jag. Och då sa jag samma sak som jag kommer säga nu. Att jag har ju ett populärkulturellt glapp. Eller två. När jag bodde utomlands. Och det här måste kommit när jag inte var i Sverige. För jag har inte sett det här.
Mm. Ja, men så kan det nog vara. Ja, det var när du bodde på Dominikanska.
Yes.
Men, vad heter det? Jag var ju inte tonåring 2012, men
du var 25 typ.
Jo.
Men det kanske inte var så, alltså inte hade moglat helt. Alltså konsekvenstänket hade precis utvecklats.
Alltså delvis har ju mitt konsekvenstänk precis utvecklats nu.
Ja. Ja. Same, to be honest.
Ja. Nej, men jag var jättegammal, men däremot så tror jag att jag var, vad heter det, så pass gammal att jag, alltså för då när jag tittade, då var det där ändå runt hörnet för mig. För de var ju så här unga tonåringar, bodde på Södermalm. Det handlar ju om två stycken tjejer som blir, deras föräldrar blir ihop, så då tvingas de vara någon sorts plastsystrar, som man väl så sjukt säger. Och de hatar varann, men sen händer det liksom, deras liv flätas ändå samman och de har en sån här, du vet när man har en oförglömlig sommar liksom.
Okej, det är en sommar. Sommarstory.
Ja, det är en sommarstory som utspelar sig i en lägenhet på Södermalm. Det badas på Långholmen. Det är att snattas öl i en kiosk vid liksom Katarina Barngata. You hear me?
Ja, det låter som Amis young adult years. Absolut.
Ja,
eller nej, inte någon young adult, kanske teenage.
Ja, teenage. Det är liksom, ja men det är någon som hånglar för första gången uppe på Monteliusvägen vid,
åh, gulligt,
berget på Mariatorget. Alltså, och då tror jag att när jag kollade på det första gången, då var man så här, åh gud, tonårslivet typ. Och nu när jag är vuxen, har barn, och jag menar, förra veckan pratade vi ganska mycket om den här tankarna kring tonårsdottern och mamman, den relationen. Men i det, där var jag ju så här bara, nu är jag, alltså att känna båda rollerna i sig, tonåringen och mamman och blivande tonårsdottern som jag och så. Men den känslan som jag har varit i nu, den handlar liksom bara 100% om den där tonårstiden liksom. Och jag kan inte förstå att en tid i livet, hur man kan ens vara så nostalgisk kring en tid som också man vet var så jobbig.
Det är väldigt speciellt faktiskt.
Och liksom i portkod, där är det ju också så här, den serien är ju ganska dålig på massa sätt. Delvis i skådespeleriet är ju liksom, förlåt Happy Jankell och Fanny, men så här, det är ju, och även Hedda Stiernstedt. Men alltså skådespeleriet är ju ibland liksom så trash, men det är ändå som att man älskar serien. Och liksom,
men är det en Emily in Paris?
Nej, det är inte en Emily in Paris, men det är verkligen en sån här svensk. Men glöm aldrig Boys.
Det är inte min generella uppfattning att tjejer tycker om att bli stripta och killar gillar att stripa. Det är inte min bild.
Varför tror du jag hamnat i sån situation?
Det tycker jag är en bra fråga.
Och tonårsserier, det är ju som att så här, skådespeleriet, om det inte är solklara stjärnor, skådespelare, så är ju svenska tonåringar som är med i en SVT-serie, alltså det kommer ju inte vara liksom The Oscars goes to
nej, precis,
liksom någon i Boys typ, eller någon i Eagles heller för den delen kanske.
Nej.
Men man precis tittar ju mer för att man älskar känslan liksom.
Verkligen.
Och det är ju också någonting speciellt med just den där eran och vissa artister som typ embody den tiden i livet, och som sen, ibland känns det som att vissa artister, när de blir artister så här väldigt tidigt, det är ju få som typ överlever och sen bara fortsätter vara artister även som vuxna, och att det känns nice liksom. Vissa, alltså det finns ju så här, Sara Larsson till exempel, ja, hon kommer ju vara en artist för alltid och hålla sjukt hög nivå. Och styrkan i henne är ju typ hennes talang och hennes artisteri och hela hennes karisma. Kan inte att hon var en röst från ungdomen nödvändigtvis.
Nej, precis. Hon har hållit en steady liksom nivå av att, och också fortfarande alltid utvecklats.
Ja, men verkligen. Och hon är ju liksom, ja, hon är ju bara, ja, men hon är ju gjord bara för att vara en artist forever. Medan typ så här artister som till exempel, ja men typ Lorenz, han känns som att så här, han lyckades få, ja men jag,
oj, glöm aldrig våra otroliga avsnitt. Ja.
Ja, men vad heter de nu igen?
Alltså Rap and Rape.
Fan vad mörkt.
Skakade Stockholm. Ja.
Alltså shit vad vi så här, skakade Stockholm till grunden. Men vi har gjort det några gånger med just så här, rappers. Alltså vi gjorde, glöm aldrig, alltså när vi när vi gick in i, vad heter det, Adam Tensta.
Men glöm heller aldrig min live med G. Dixon. Det är ju ett avsnitt som heter G-terapi.
G-terapi, alltså vi har verkligen, de svenska rapparna har inte gått säkra.
De har fått smaka.
Men vi har också blivit anklagade för att hylla dem för mycket, i alla fall Lorenz då. Lorenz har, alltså jag känner att när jag lyssnar på hans musik och när jag lyssnade på hans musik när den släpptes i realtid, så kände man att det är någonting med hans uppsyn, hans röst, hans lingo som verkligen embody den här tonårskänslan som ju som jag tänker för alla är just så här en sjuk kombination av så jävla starka känslor.
Och en stor sårbarhet.
En enorm sårbarhet. Den är naiv för att du är en tonåring och du tror att du vet allting. Men du vet inte ett jävla skit och du känner så himla mycket. Och du, när du är kär, när du är tonåring, liksom blir man någonsin kär, så kär igen? Alltså vissa tror ju typ att den kärleken är på ett sätt den största i livet för att den är så jävla head over heels liksom.
Verkligen.
Och det är ju typ som, ja, men som hovet eller någonting annat också, att så här, det är just att de ringar in det där liksom. Och att så här, det är också en helt annan grej då att lyssna på det eller att titta på det ur mitt perspektiv nu som liksom, jag fyller ju 36 nästa, om 2 veckor typ, eller om någon vecka, jag vet inte. Och då, alltså tillbakablicken, den blir ju bara, den är ju bara, den växer ju bara liksom. Så när de i portkod bara springer, snattar den där jävla folkölen, letar upp det där killgänget som de har bara stött på tidigare på dagen och nu ska träffa, och det är jättepirrigt och det ska nattbadas och man hänger på Långholmen och bara, alltså så här, det är som att titta på ett litet vykort ifrån sin egen ungdomstid. Och jag bara undrar, hur kan man liksom ha så dubbla känslor för en tid i livet? Och så funderar jag också på så här, undra hur det hade, om man hade kunnat gå tillbaka och ändra någonting, alltså så här, hade man gjort det? För på ett sätt så vill jag ju typ ändra massa saker.
Typ vadå?
Eller inte ändra, men
påverka.
Alltså jag, eller så här, om jag fick ändra, alltså om jag fick göra som en så här, liksom gå in som en regissör i min egen tonårstid, då hade ju vuxna Ami velat ändra, ja men delvis det här med, ja men att relationen med killar var så jävla skev för mig själv och många av mina vänner. Alltså det har jag ju pratat sönder om, och det är ju jag tror att det är det största mörkret från min tonårstid liksom. Det hade jag ju 100% velat att det inte var så. Framförallt med facit i hand att det har funnits, det känns som att det har format livet och att det finns vissa konsekvenser fortfarande. Ja, att det fanns med så jävla länge. Negativt känner jag.
Fattar. Att det lades som någon grund liksom.
Ja, jo men ja, ja, jo det gjorde det verkligen, och det tog för mycket plats. Det fick för mycket energi och det var för fel utan att det någonsin bekräftades i ungdomen att det var fel. Och det hade jag velat göra annorlunda. Samtidigt som jag kände så här, fan, det var ju såklart väldigt många av de knasiga, skeva situationerna som uppstod som också var formativa och värdefulla. Förstår du? Tonårstiden ska ju liksom på något sätt vara så där knasig och snårig och svår, för att det såklart är lärorikt liksom.
Precis, man lär sig ju både väldigt mycket om sig själv och livet och allting, men jag förstår verkligen vad du menar. Det är klart det finns många delar man skulle vilja hålla kanske en själv i mer. Alltså du vet, du har säkert också fått såna här frågor flera gånger, men typ så här, när diverse, det kan ha varit så här, både typ SVT gjorde någon sån grej, och sen har det varit typ så här, vissa publikationer, alltså när folk frågar en typ så här, om du hade kunnat ge ett råd till din 15-åriga self typ, vad skulle du sagt då? Eller om du skulle skriva ett brev från när du var 15 till dig idag. Och jag har alltid tyckt att sådana är så himla konstiga frågor och svåra frågor. Men det känns som att det är lite grann det du är inne på nu, fast typ tvärtom. Nej, det blir inte tvärtom. Vad skulle man säga till sin 15-åriga self liksom?
Ja, säga eller ändra eller göra eller ja.
Mm. Jag har alltid tyckt att det känns så himla svårt, för att man är ju så formad av vad man gjorde och har på olika sätt rättfärdigat eller förstått i efterhand och sådär varför vissa saker och ting hände. Men jag tycker att det är så svårt att i nutid tänka vad man ska säga till sitt unga self.
Mm. Och det känns lite så här kladdigt. Ja, eller det är någonting med den intervjufrågan som är lite töntig liksom.
Jaha. Ja, men den är cringy ju, men den är ju på ett sätt väldigt cute, för att jag tänker att om den skulle vända sig, den skulle inte vända sig till lyssnare eller tittare som dig och mig i vår ålder. Den skulle vända sig till personer som också är 15, tänker jag.
Ja, och då, just det.
Då blir det ju gulligt att man kan, om man på något sätt kan dra lärdom.
Att svaret fyller en funktion för...
Precis.
Precis. Men vad tycker du om en annan sak som jag också kan cringea sönder av? För övrigt, är det cringe att jag säger cringe? Jag vet inte. Men, du vet när folk är typ så här, pratar om det, barnet i sig själv.
Ja.
Det är ju... Alltså, du vet...
Ja.
På ett sätt alltså, så är ju det så himla fint och värdefullt, tror jag. Ja. Att, nej, men vad fan, att göra det. Att ge åtminstone sig själv en upprättelse eller en andra chans. Alltså, att barnet är mig. Men av någon anledning så får jag panik när folk
jag fattar. Alltså vet du, jag har aldrig tänkt på det utifrån att man skulle kunna få panik för det. Men jag ser det helt plötsligt med lite nya ögon. Men jag har ju en vän som har en bild på sig själv som barn som screensaver på sin telefon.
Okej, fast nu måste du säga mig det så får vi blipa, för jag måste se framför mig barnbilden. Och älskling. Ja, men hon får ha det. Hon får
jag tycker
det.
Också det. Och det hon säger är att hon är så här, nej men jag liksom påminner mig själv varje dag om, och liksom, ja, hela tiden om att jag är hon och att jag då ska vara så här snällare mot mig själv än vad jag är annars. Mm. Och det är ju väldigt fint, för att liksom hon har väl upplevt att hon inte har varit så snäll mot sig själv. Men när hon då tänker att allt hon gör hon också mot det här barnet, eller alla hennes inre monologer sägs till det här barnet, då stoppar hon sig själv mer, eller det är väl i alla fall hennes förhoppning att hon ska göra det. Och liksom bära med sig det. That's kind of cute.
Men that's kind of cute. Vem fan är jag att cringea och få panik av det egentligen?
Men vet du, när jag blev intervjuad av Victor Almeida.
Alltså iconic moment.
Yes. Då frågade han ju mig. Ja, precis. Det här är ju en YouTuber som har stora intervju-YouTube-sidan Dialogiskt, där han intervjuar, men alltså, ska man säga ghetto-korrespondenter? Så förstår du.
Yasin Byn är en gäst som vi har tagit hit för att lära känna på djupet. Resten har ju varit bara hiphop-historia i Sverige. Välkommen till Dialogiskt, Yasin. Gästen som jag har hämtat för den här veckan behöver ingen närmare presentation. Jag tänker att vi hälsar honom välkommen till Dialogiskt. Välkommen, Jimmy.
Tack så hemskt mycket.
Hej på er och välkomna tillbaka till Dialogiskt special. Vi har fått den stora äran att sätta oss ner med Clark Olofsson.
Han är ju lite kontroversiell, det är han ju. Han intervjuar ju väldigt mycket liksom questionable personer. Eller personer med questionable bakgrund i alla fall. Kriminella och sådär. Absolut, alltså nätverksmedlemmar. Everything har han där. Och mig,
och det var därför
bra.
Du fick komma.
Nej, men han frågade mig om mitt första barndomsminne. Och jag var så här, jag har ett minne som jag berättade om så här. Och det var, alltså det är ett jätterandom minne, men det är bara liksom ett väldigt tidigt minne jag har av att min mammas kompis skulle peta mina öron när hon var barnvakt åt mig. Och jag kommer ihåg att jag blev orolig över att hon skulle göra det typ.
Första barndomsminne?
Ja, alltså jag tycker det är ganska tråkigt att det här är mitt första barndomsminne, men det är ju På den första adressen som vi bodde på i Hammarbyhöjden. Mm. Och då vet jag att en av min mammas bästa vänner var barnvakt. Så att, inkluderade inte mina föräldrar. Och de är så här, what?
Okay,
och jag kommer ihåg att jag hade typ badat och hon skulle typ så här peta mina öron typ. Och jag bara, men du vet såhär med bomullsgrejer. Jag kommer ihåg att jag var så himla orolig. Typ såhär, kommer hon göra det här lika bra som mamma och pappa?
Okej, ja.
Och hon bara, det här kommer gå jättebra. Jag bara, det är mitt första minne. Att tvivla.
Att tvivla. För att det är ju, då har ju du förstått hela grejen. Att det här med barndomsminne är ju, när jag ställer den frågan så är det på grund av att det är någonting. Och då, du säger själv att tvivla. Vissa gäster handlar om trygghet. Andra handlar om liksom separation, sorg. Men ofta våra första barndomsminnen har liksom ett tema som präglar oss resten av livet. Så att det som händer nu i den här intervjun är alltså att din röda tråd är tvivel.
Okej. Han lägger väldigt mycket vikt vid det här första minnet, som jag tänker så, ja, han är lite samtalsterapeut eller samtalscoach eller något sånt där. Han har någon sån diplomutbildning i det, tror jag. Och för mig så här, det här minnet är liksom, det betyder ingenting för mig mer än att gumma var lite orolig. Liksom, det är klart att min mammas vän alltså, hade all good intentions. Det var inget konstigt, det var inget farligt. Det bara råkar bli det här minnet, tänker jag. Men när ens lilla barnet i ens får liksom tillskrivs alltså, massa viktiga, stora tankar och funderingar som ska påverka den genom livet, då kan jag också känna lite grann så, it was not that deep. Men så fort man pratar om barnet igen, då blir det så djupt.
Ja, gud ja.
Men när man tänker på barn så är det ganska, de går igenom väldigt mycket grejer som inte är där typ, för att de är just barn.
Vad drog han för slutsatser?
Ja, jag kommer, alltså vet du, jag kommer faktiskt inte ihåg. Men det var väl typ att jag var lite orolig och kände mig otrygg typ.
Men var det så då?
Nej, men det tror jag inte att det var.
Det är också min intervjustil att prata bebisspråk med barnet i dig. Så jag tar det långt nu när jag börjat gilla skiten. Den här veckan har vi ett samarbete som jag tycker är otroligt viktigt. Plan International, en av världens största och äldsta barnrättsorganisationer. De är ju verksamma i över 80 länder och de behövs verkligen.
Ja, och ett land som de har fokuserat en del på är Benin i Västafrika, där det ju tyvärr finns en stark tradition av barnäktenskap och barn som då både kidnappas för att sen giftas bort. Och det Plan International gör där är att de har utbildat ledare i olika communities kring de här frågorna. Och de här ledarna är ju nyckelfigurer i liksom stoppandet av den här typen av utveckling.
Och Plan International jobbar för att stoppa de här skadliga typerna av traditioner. Och flickor, barn som redan har blivit utsatta, så jobbar de med att ge dem stöd så att de kan bearbeta sina trauman. Och liksom någonting att ta med sig från det här arbetet som Plan International gör är att det är liksom inga små siffror, utan jag läser mig till att det är 12 miljoner flickor, alltså barn, varje år som blir gravida och då föder barn. 12 miljoner. Och nu är det ju faktiskt så att mors dag närmar sig. Det ger ännu en vinkel till det här. Alltså att tvingas bli mamma i så ung ålder, eller att till och med tvingas bli mamma och bortgift som barn. Jag tycker liksom att om det är någon gång man ska ens uppmärksamma det här och engagera sig, så kanske det är just nu. Om man vill vara delaktig i att stoppa den här utvecklingen, så kan jag tipsa om att Plan International har en mors daggåva som gör skillnad.
Ja, gå in på Plan Internationals gåvoshop och köp deras gåva Barn ska inte föda barn. Då får man ett fint gåvobevis att ge bort. Och vill man göra ännu större skillnad, så kan man ju också bli flickafadder för 125 kronor i månaden.
Och på Plan International kan du såklart läsa mer om vad de här pengarna går till och hur du kan engagera dig. Tusen tack till Plan International.
Men det är intressant det där du säger om att man får kontakt med en tidigare version av sig själv, även om det kan vara lite cringe att prata om barnet i sig och sådär, så har jag hamnat i lite samma faktiskt tankar den här veckan. Och det var sen jag såg förra veckan på Instagram att det började gå rykten om att den puertoricanska reggaetonartisten Rao Alejandro malo, malo, pero malo. Och den spanska popstjärnan Rosalía ska ha brutit sin förlovning och liksom gjort slut. Och då var det som att jag bara, what the fuck? De har ju liksom varit typ sweethearts av Instagram i flera år. Och deras förlovning som de berättade för världen om i mars genom att de släppte den här otroliga låten Beso. Och också en EP tillsammans där deras två liksom, alltså R, för han heter Raul, är deras två initialer är liksom ihop skrivna med varandra, och det är liksom så estetiskt vackert, och man tänker bara så, det här är en kärlekshistoria utöver det vanliga typ. Och hela internet blev typ galen över deras jättesöta lite så här hemfilmade video till Beso kom ut, och man bara wow, det här är världens finaste kärleksrelation. Och när det då började liksom komma rykten om att de kanske hade gjort slut, så blev jag, alltså jag blev faktiskt ganska berörd och bara skickade direkt till Rosanna och Chanel, där vi har en liten grupp där vi skickar såna Latin memes till varandra.
Alltså när ska du bli called out för att du, alltså
cultural liksom appropriation,
trans racial latina fanita.
Ja, de som vill come for me, please come.
Men säg det på spanska.
Nej, men
sito
gud.
Quiero, sito quiero et,
gud, vad una det är
bråk.
Si quieres pelear conmigo, ven.
Ja, ja. Wow.
Ja. Här ska det bråkas. Nej, men den är faktiskt ganska rolig. Den heter, när jag såg namnet när de skapade den, jag bara, kan jag ens vara med i den här gruppen? För den heter Hispanic. Men tänk att det är då Hispanic.
Ja, yeah. Hispanic.
Och det kan jag skriva under på att jag ändå kan vara, förstår du?
Ja, men varken du eller jag har tolkningsföreträde. Allt det här vi gör nu är också väldigt stereotypiserande för latinas, att de skulle vara våldsamma, att du skulle starta bråk, att det ska vara Hispanic för att han har panik för att latinos är tokiga. Jag vill bara, och min dialekt här nu.
Dialekten var... Jag känner att... jag vet inte om tolkningsföreträde funkar så, utan det är kanske bara jag, att jag drar mitt alibi nu. Men att min chilenska och kubanska vän bjöd in mig till den här gruppen är ändå liksom my reason.
Ja, och folk som är vita som bara, fast min vän som är svart säger N-ordet. Fortsätt nu då.
Men nu är jag en av dem. Yeah. Men vi började i alla fall gräva det här lite grann och var verkligen så, vi kan inte tro att det är sant typ. Tills båda två la ut på varsin story att de bekräftade ryktena.
Nej, är det sant? Jag har inte sett det.
Ja, de har bekräftat
det. Jag såg bara ryktena och jag vill inte ens dig in, för att jag kände bara, nej, det kan bara inte vara sant. Nu säger du alltså till mig att Rosalía och Rao Alejandro no es amor.
No es amor.
Nej, men, är det sant?
Mm, det är sant. Och det började med att Rao Alejandro började liksom förneka otrohetsrykten. För att det började florera rykten om diverse olika tjejer som han skulle ha kunnat varit otrogen med. Mot Rosalía då. Men en av de här tjejerna, en modell från Colombia, hon har lagt upp på sin Instagram också att så här, jag är inte alls involverad i det här, jag skulle aldrig bla bla bla. ja, who knows om det är sant eller inte. Men det verkar inte som att det är det. Sant alltså. Mm-hmm. Och Rosalia skriver själv liksom, jag älskar och respekterar och admire Raoul så mycket. Vi vet vad vi har gått igenom. Det är inte liksom, it's not like in the movies typ så här. Mm-hmm.
Mm-hmm.
Och jag har blivit lite besatt av att försöka förstå vad det faktiskt har hänt. Att jag har alltså lyssnat på radioprogram från typ Colombia.
Nej, 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 nej. Du har alltså rattat in på colombiansk lokal skvaller radio.
Jag har hittat alltså de sjukaste männen.
Si no dormiste nada, pero nada, fresco, échate el mañanero de la mega.
Y es cierto, Rosalía and Raúl Alejandro have broken up after more than 3 years together. And People Reports, y también la revista Pop Base, Rosalía and Raúl Alejandro break up after more than 3 years together.
Medios de comunicación,
having broken,
ya, sí. Diciéndolo todo.
Traducción, Rosalía y Raúl Alejandro después de 3 años de relación rompieron.
Que adiós.
Una usuaria confirma que ella sabía de la infidelidad de Raúl Alejandro Henao.
¿Sí?
Infidelidad.
Una usuaria confirma.
Un par de chicas de Medellín.
¿Medellín? ¿Cómo así? ¿Colombia?
Sí, señor.
Sitter och liksom diskuterar huruvida han har varit otrogen eller inte. De går in i liksom hans queer-rykten som tydligen finns kring honom, för att han har ju så här alternativ stil.
Jag trodde det var vanligt inom reggaetonkulturen att männen såg lite
metrosexual ut.
Ja, för att det är ju mycket, alltså it's a lot med stilarna, håret liksom.
Ja, men det finns ju mer, alltså det finns lite olika nivåer skulle jag säga, och han är väl mer alternativ än många, I guess.
Men Bad Bunny?
Ja.
I mean, it's giving gay.
Alltså, it really is. It's giving queer.
Men de kanske lever i en sån grovt homofobisk machokultur att där är man kan liksom vara hur bögig som helst, för att du kan inte vara bög typ. Förstår du vad jag menar?
Alltså, jag tror att både Raúl Alejandro och Bad Bunny, jag kan faktiskt inte prata jättemycket för Raúl Alejandro, men när det kommer till Bad Bunny, han har alltid varit ganska så här, pratat om queer issues och sådär. När det var ju ganska grova så här, transfobiska händelser som hände i Puerto Rico. En transkvinna i Puerto Rico blev mördad för några år sedan. Och han uppträdde på, om det var Saturday Night Live eller något sånt där. Jimmy Kimmel kanske var med en sån t-shirt där det stod så här, de dödade Alexa, typ say her name, alltså lite sånt där. Så han har ändå varit väldigt liksom vocal. Ja. Jag vet inte om det har varit så för Raúl Alejandro också, men det känns som att det finns strömningar inom reggaetonkulturen absolut som inte alls är så där grov macho som den kanske har varit med de äldre artisterna, typ Daddy Yankee och andra. De här nya är lite mer, ja men de är millennials och Gen Z, alltså de är lite mer, kanske lite mer medvetna, kanske lite mer medvetna om att deras uttalanden och vad de tycker och tänker och säger så där också spelar roll. Alltså så här, jag vet inte, de är uppvuxna med internet liksom. Men det fick mig i alla fall att fundera på varför jag blev så himla engagerad av just deras story och inte typ, alltså kändispar gör slut hela tiden. Men det här kändes ändå som att jag verkligen blev påverkad. Och Rosanna skickade också en video på Rosalía när hon liksom avslutade sin tour typ. Hon har turnerat med Motomami, den turnén. Och ska sjunga Beso och bara bryter ihop. Och hela liksom publiken bara skriker så här, Fuerza Rosy, typ så här, styrka till dig Rosy, och bara sjunger med henne och så här, och det är så himla hjärteskärande att se. Och det är som att man fick en liten inblick i, alltså, hur de här människorna som är så här stora och så här kända, att deras känslor är verkliga, att deras liv och skeenden och allting som händer dem är lika riktigt som ens egna sorger och liksom missöden i kärlek och allt sånt där. För ibland när det liksom paketeras på, ja men typ, tänk dig Beyoncés hela Lemonade liksom. Allting blir som som en stor show på något sätt. Men det här så var hon så himla sårbar och man bara, ja, det här är en tjej i typ våran ålder som för en månad sedan satt på, gud, jag låter som att jag ska börja gråta, jag har PMS. Men som för en månad sedan satt på så här spansk tv och bara pratade om att hon ska gifta sig snart.
Och vi vet fortfarande inte detaljerna. Varför ska hon inte längre gifta sig?
Nej.
Liksom, allt möjligt kan ha hänt. Men jag är väldigt med dig för att det är ganska konstigt och man undrar lite så här, när sker förändringen? Alltså är det i antal fans? Alltså i takt med att fanskaran blir större så kommer någon avhumanisering in och gör att man inte, att man just som du sa liksom glömmer bort att det är en riktig människa, såklart. Alltså en del av det här extrema kändiskapet är ju att du lever ju ett liv som inte är normalt och du blir en symbol för någonting. Du är en del av populärkulturen nu. Du är någonting också jättekommersiellt. Du är som en docka i vår värld där vi bara, den här dockan. Nej, men alltså så här, man plockar och väljer och tycker det här var bra. Nej, nu tycker jag du är dålig och det här var inget bra. Och alltså så här,
åsikter men, och allting.
Ja, men att liksom Rosalía som liksom såklart egentligen bara är en person som är otroligt duktig på att uttrycka sina känslor med just sång liksom, och är otroligt duktig på att sjunga. Men that's it bakom. Jag tänkte faktiskt jättemycket på det när Avicii gick bort. Och man såg de här dokumentären om honom och sådär.
Just det, jag såg faktiskt aldrig den. Jag pallade inte.
Ja, men den var jättebra. Men jag minns liksom när man fick den här verkligen känslan för Avicii, personen Avicii, eller liksom Tim, och insåg bara, ja, han var ett musikaliskt, hade en enorm musikalisk talang å ena sidan, och å andra sidan en helt vanlig introvert, extremt ångestdrabbad människa. Och att han stod där uppe inför alla de här tusen och åter tusentals människorna gjorde honom inte mindre till den där introverta, ångestdrabbade killen.
Nej, precis.
Alltså att man liksom, varför skulle det försvinna?
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Du, åker på ekonomin, har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag.
Det är nog Ikea.
Har du dejtat någon där eller?
Han säger att han bara äter.
Ja, det är ju nice alltså.
Missa inte att onsdagar är happy days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till Ikea.
Lyssna på Storytel och fånga sommarkänslan. Bli lycklig, rädd, förälskad eller underhållen. Välj bland 1 miljon stories och Storytel Originals. Just nu 50% rabatt. Prova Storytel.
Ja, Rosalía. Ja, men gud, men vad fint ändå att du fick den äkta medlidande känslan liksom.
Ja, det var verkligen som att ens hjärta inte gick sönder för hennes skull, men det är som att jag kände så här, just det, så här kan hjärtesorg typ kännas. Alltså det var som att det bara gick igenom, så att hon sjunger och liksom hur publiken sympatiserade med henne och allting, att man bara blev så här känns det ju när man känner att man har förlorat allt typ i sin relation. Och det är typ det jag menar att jag känner igen utifrån dina tankar om att tänka på sig själv som tonåring. Att så här, jag började tänka på hur jag har behandlat mina uppbrott tidigare. Och en grej som jag tycker är så fin med både liksom Rosalía och Rauw Alejandro, att även fast vi inte vet vad det är som har hänt, han kan absolut ha varit otrogen. Alltså, de satt verkligen och var skitglada i liksom tv och olika intervjuer. De gjorde den här GQ parfrågor och sådär.
Den var
för bara
så
någon månad sedan. Liksom. Det är 2 månader sedan.
Yeah. Mm,
hur kan
den.
Det ha varit, det är så bra. Hur kan det ha blivit så här liksom? Att jag har varit så ovan vid att relationer kan ta slut och personerna, de båda parterna typ hyllar varandra ändå.
Mm, mm.
Att det är som att säga, jag älskar och respekterar den här personen, som hon säger till honom, och han liksom likadant till henne, att hon är det bästa som har hänt honom typ.
Mm.
Det är, jag har liksom, tror jag, alla mina uppbrott har varit så dramatiska. Inte alla, men många av dem har varit så dramatiska. Att jag har liksom inte, tror jag, sörjt och typ hedrat det vi har, man har haft. Utan det har mer varit så här, fuck him, och så går man vidare typ. Och jag har funderat lite grann på vad det är. Och att det kanske är därför jag blev så drabbad också. Av att så här, folk kan vara så himla transparenta med sin känsla och att den inte behöver vara antingen eller. Men i en själv så har det varit så mycket enklare, tror jag, att bara vara så här, okay, whatever, move on, typ att man har varit lite cold-hearted typ, fast på insidan så har det inte varit så, såklart. Men att det liksom utåt inte har varit som att man bara, jag älskar den här personen eller jag respekterar den här personen så mycket, så här. Det är ovant att se, tycker jag.
Precis, det känns också som att det går ju också ihop med, ja men, du, både du och jag som har, genom alla åren också med våra år med podden och prata om typ så här, ja men att ändå förstå med sig själv att man har någon sorts affektionsfobi, lol, men hela den här jag älskar dig, fysisk beröring med familjemedlemmar, med vänner, såklart i kärleksrelationer också. Hur man uttrycker kärlek, hur man vågar uttrycka kärlek, hur man, alltså att våga ens bli älskad. Liksom att inse att man vill göra det på ett annat sätt. Eller att inse att man kanske har varit begränsad av olika anledningar. Alltså så här, det här känns som ett steg i den, på den promenaden. Det är klart att det är så jävla mycket lättare att bara måla upp, delvis måla upp ett ex som en jävla idiot, bla bla bla, och allting var dens fel, okej, vad bra. Men också att så här, det finns så mycket mer typ memes och typ så här, musik och kultur kring typ, alltså det är klart att det finns jättemycket kring att vara heartbroken, alltså det finns ju absolut att tillgå böcker eller vad som helst, men det finns ju ändå, det är ändå lättare with the girlies att bara kasta honom liksom. Men det känns ju också som en ganska pubertal förhållning till en människa som man ändå egentligen såklart har älskat jättemycket och valt om och om igen. Liksom.
Exakt, och jag tror att det är det som också gör att jag blir lite drabbad. Att de, även fast de har gjort slut nu, så vågade de tro på sin kärlek så pass mycket att de ändå gick in i den här förlovningen. Sen så blev det så här. Och visst, det är väl säkert ett totalt mörker också. Men jag har liksom, tror jag, svårt att förstå att man kan liksom på en så stor skala, alltså på i världen, vara liksom så sårbar. Att bara, ja, vi går in i den här relationen, den alla ska veta. Vi är så här gulliga, vi är så här kärleksfulla. Någonting händer och man fortsätter liksom vara så där öppet kärleksfull. Fast det är också väldigt tyst, så det ska bli intressant att se vad som händer, samtidigt som de verkar ändå ha så pass hög integritet. Alltså så här, det är, de verkar inte hålla på så där på Instagram själv. De kommer inte hålla på så där själva, förstår du? De Nej. Verkar inte vara såna personer. Och det är så intressant när man får den insynen i en parrelation eller i människors mind överhuvudtaget.
Ja, precis.
Vad gör folk olika? Alltså så här, hur kommer det sig att de är så och inte som så här typ, ja, Anuel och Carol G som har varit en så här följetong i 100 år.
Men jag pratade faktiskt med en annan person om som har genomgått en separation för ett tag sen. Men vi pratade om liksom, eller den personen pratade om att gå vidare och att, ja, men så att våga gå vidare och att ens våga älska igen liksom, efter att ha genomgått en separation. Och ja, att kanske gå ifrån att bara vara jätterädd och bara nej, det värsta som kan hända, separation, jag vill aldrig ta risken att det händer mig igen, och då vågar jag knappt inleda en relation igen.
Till att, så sorgligt.
Ja, för det är det. Men att landa mer i att den här klassiska så här, it's better to have love and lost than to not love at all, liksom. Känns som att det också lite, ja men det här känns lite som ett sånt exempel att så här, åtminstone att de åtminstone fick känna kärleken och att bli älskad tillbaks, och sen så blev det så här, men
och de skapade allt det där vackra för oss andra att enjoy.
Sen vill jag också bara säga att ibland är faktiskt, igen, nu när jag är så gammal och vis,
yes, gumman,
alltså berättelsen fortsätter någonstans mycket, mycket längre senare än vad man någonsin hade kunnat precis. Tro.
Det är så sant. Det behöver inte vara det sista.
Nej, och liksom när jag var på Gotland förra veckan, apropå att befinna mig igen i den här gamla konstellationen från min tonårstid med personen som var min första relation och hans familj. Och där, som sagt, det var jättemånga år som vi inte hade någon relation. Vi har ju verkligen snackat jävligt dåligt om varandra. Alltså, vi delade ju för fan upp Stockholm. Alltså, vi delade ju upp Stockholm. Vi delade ju upp gator. Vi delade ju upp alltså, uteställen. Här är mitt ställe där du sätter inte din fot. Här är mitt utställe. Jag kommer absolut aldrig gå dit, för där kan du vara du vidare. Alltså, det var sjukt.
Det är och helt sjukt.
Vi hade väl aldrig trott att vi skulle 20 år senare typ sitta där och bara
semestra tillsammans
med era tillsammans.
Barn.
Ja, nej, men och när jag slogs av det, bara vi satt i köket och så helt plötsligt kände jag bara, där springer din hund och där är din pappa och här är min dotter, dina barn, och liksom här sitter vi och bara skrattar på samma gamla sätt. Alltså då började jag faktiskt gråta. För att jag bara, det hade jag aldrig trott. Men så blev det. Well, you never know.
Gud vad fint. Jag tror inte att jag har tillåtit mig att skapa någon sån relation. Det är lite speciellt. Men jag har inte tänkt klart kring den delen än.
Nej, och det är det du har tid med, som att du ju är så himla mycket yngre än mig.
Ja, jag har 3 år kvar.
Ah, vi får väl se hur långt du har kommit i tanken nästa vecka.
Ja, förhoppningsvis lite längre.
Bye!
Puss, puss!
Podcasten är producerad av Perfect Day Media.